lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Markus evangeliets 13:e kapitel. Och som i det förra kapitlet ska vi nu lägga märke till att det sker heller inga under i det här kapitlet, men att det lika väl är ett händelserikt kapitel. I det här kapitlet fokuseras på det som ska ske i framtiden. Den beskriver de eskatologiska händelser som ska avsluta denna tidsålder. Ja, eskatologi är ett ord vi kanske borde förklara. Eskatologi, det är ett teologiskt uttryck som betyder läran om ändetiden. Här talas om de katastrofala händelserna under den stora vedermödan och om Jesu återkomst. Hans undervisning på Oljeberget som vi finner i detta kapitel är en parallell till det som Matteus berättar om i sitt 24:e kapitel. Men i trofast Markus-stil så återges det mera sammanfattat här i Markus 13. Och vi läser från vers 1. När han gick ut ur templet sade en av hans lärjungar till honom: Mästare, se vilka väldiga stenar och vilka underbara byggnader. Här har vi ett exempel på ett skriftavsnitt som kan missförstås. Det är ju naturligt att fråga: vad ligger bakom allt detta? Vi har ingenting som talar om för oss varför lärjungarna skulle göra ett sådant uttalande. Här måste vi faktiskt gå tillbaka till Matteus 23:38 för att finna svar på det. Jesus hade uttalat en profetia om templets kommande förstörelse. Och lärjungarna var förundrade, för templet och de kringliggande byggnaderna var imponerande. Ett fantastiskt vackert och glänsande byggverk. Ett underbart syn. Och lärjungarna vill försäkra sig om att Jesus verkligen har lagt märke till det här. Och därför säger de: Mästare, se vilka väldiga stenar och vilka underbara byggnader. Och vi läser från Markus 13:2. Jesus svarade honom: Ser du dessa väldiga byggnader? Här ska inte sten lämnas på sten, allt ska brytas ner. Jesus svarar ofta med en motfråga. De hade bett honom se på de väldiga byggnaderna därför att de ville försäkra sig att han inte hade missat den storheten. Och nu frågar han: kan ni verkligen se dem? Jesus önskar att ge dem och även oss en andlig lärdom genom det här. I november 1993 talade jag på en bankett vid ett av de största hotellen i Atlanta, Georgia. Jag kom in genom den enorma entrén. Jag stod där inne, men det var som att stå ute. Ett hav av byggnader runt omkring, och det hela inbyggt med glas och marmor. Massor av hissar i glas där man kunde se alla människorna. Jag blev tilldelad ett rum på 57:e våningen. Jag blickade uppåt i den ändlösa raden av inomhusbalkonger, så långt ögat kunde se. Hotellkomplexet var en stad för sig själv med yrande folkliv. Det mänskliga ögat såg arkitekturen, skönheten, storheten, glansen, styrkan och det mäktiga i denna byggnad, som såg ut som om den var byggd för att den alltid skulle stå där. Men så plötsligt i ett ögonblick uppenbarade Guds helige ande sanningen om denna väldiga byggnad. Den är endast tillfällig. Allt detta ska förgå. Med sanningens perspektiv ser vi att här ska inte sten lämnas på sten. Det ska allt förgå. Paulus uttrycker det så här i andra Korinterbrevets 4:e kapitel, vers 18. Därför är vårt blick inte vänt till de synliga tingen, den är riktad på det osynliga, ty de synliga tingen varar endast en liten tid, men det osynliga varar i evighet. Och det är sanningen, kära vän. Det ska förgå allt sammans. Men Guds ord ska bestå när allting annat faller. Det är så mycket i den här världen som kan imponera på våra lekamliga ögon, och det gäller även dig och mig. Därför ska du säga till dig själv, nästa gång något i denna världen gör ett mäktigt intryck på dig: här ska inte sten lämnas på sten. Allt detta ska förgå. Kära vän, kan du verkligen se tingen i denna värld så som det är? Vi läser från vers 3 och 4. När han sedan satt på Oljeberget mitt emot templet frågade Petrus, Jakob, Johannes och Andreas honom, när de var ensamma med honom: säg oss, när ska allt detta ske? Vilket är tecknet på att allt detta ska gå i fullbordan? Markus har alltid med en eller annan detalj som vi inte får genom de andra evangelierna. Kom ihåg att det här är Petrus evangelium. Markus har fått de flesta upplysningarna av Petrus, och Petrus berättar för Markus att det var dessa fyra lärjungar som var ensamma med Jesus och ställde dessa frågor. Markus har med två av frågorna. Matteus har nedtecknat tre frågor som de ställde mästaren. Lukas återger en del av svaret. När vi sammanställer alla dessa upplysningar finner vi att de ställde dessa tre frågor. För det första, när ska detta ske? Och det refererar då till händelsen då sten inte ska lämnas på sten, alltså Jerusalems ödeläggelse. Och Lukas ger oss svaret på den frågan. Det andra, vad är tecknet för din ankomst? Och det tredje, vad är tecknet för denna tidsålders slut? Matteus och Markus ger vår Herres svar på de två sista frågorna. Och Matteus har med många fler detaljer än vad Markus har. Men vi ska se på det som Markus fokuserar på. Kom ihåg att han skriver för romerska läsare, och han önskar rikta uppmärksamheten på det som uppenbarar kraften, handlingen och dramatiken, vers 5 och 6. Då sade Jesus till dem: se till att ingen för er vilse. Många ska komma i mitt namn och säga: det är jag, och det ska föra många vilse. Här möter vi något som ständigt återkommer, nämligen varningen för falska kristusar. Kanske någon menar att det inte utgör någon verklig fara, men vi måste ha klart för oss att just detta blir mer och mer aktuellt för var dag som går. Ju längre vi kommer i ändetiden, ju aktuellare är detta. Att falsk Jesusförkunnelse ska uppenbart ha framgång. Till exempel liberalteologins Kristus är en antikrist, en falsk messias. Han är inte den verklige Kristus. Den verklige Kristus är Guds son, född av jungfrun Maria. Den verklige Kristus, han gjorde och han gör under. Den verklige Kristus, han utgöt sitt blod för att försona alla världens synder. Den verklige Kristus, han har kroppsligen uppstått. Den verklige Kristus, han sitter på Faderns högra sida i himmelen. Det är Bibelns vittnesbörd om Jesus Kristus, Messias, Guds son. I Johannes första brev kapitel 2 och vers 18 står det: mina barn, nu är den sista tiden inne. Ni har fått undervisning om att antikrist ska komma, och många antikrister har nu trätt fram. Detta visar att den sista tiden är inne. Den sista tidsåldern är från Jesu himmelfärd och till hans återkomst. Evangelisten Johannes levde i början av ändetiden. Nu lever vi i slutet av den. Och varningen för en falsk Kristus är mycket aktuell. Studera din bibel. Se om vittnesbördet stämmer med det som Bibeln säger om Jesus. Markus kapitel 13, vers 7. Men när ni får höra om krig nära och fjärran ska ni inte bli förskräckta. Detta måste ske, men ännu är icke änden inne. Jesus förkunnelse som inte stämmer med Guds ord. Och så krig. Det är två saker som speciellt ska prägla denna tidsålder. Men den troende ska inte låta sig förskräckas, för det är inte tecknen på tidsålderns slut. Och vi ska vara vakna över att alla dessa olika antikristar som står fram pekar mot den slutliga antikrist. Vi läser vers 8. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli jordbävningar på många platser, och det ska komma hungersnöd. Detta är början på födslovåndorna. Dagens människa känner sig så civiliserad och klok därför att man har gjort så många uppfinningar, anordningar och finesser och inbillar sig att man kan göra jorden till en god plats att leva. Och så plötsligt upptäcker människan att hon förorenar luften, driver rovdrift på naturen och förstör den jord där vi skulle bo. Och massor av människor dör svältdöden varje år på grund av olika naturkatastrofer. Bibeln talar om svårigheter och hungersnöd. Det är intressant att ha en bok som mänskligheten så totalt ignorerar, men som ändå har en exakt beskrivning av allt sammans. För några tiotals år sedan trodde människan att vetenskaplig forskning skulle lösa världens problem. Nu vet vi att människans uppfinningsrikedom har skapat problem som varken forskningen eller världen kan lösa. När en kvinna ska föda ett barn är det något som föregår själva födseln och som kulminerar vid födseln, nämligen födslovåndorna. Och här använder Jesus själv just det dramatiska uttrycket. Med de orden beskriver Jesus de fruktansvärda lidanden som är en förutsättning för att Guds rike ska bli upprättat i härlighet. Vers 9 och 10. Men var ni på er vakt, man ska ställa er inför domstolar och ni ska bli gisslade i synagogor och ställas inför landshövdingar för min skull, till ett vittnesbörd mot dem. Men först måste evangelium förkunnas för alla folk. Varningen gällde dessa lärjungar som då levde, och de fick också bokstavligt uppleva att allt detta hände. Men varningen gäller också alla sanna kristna till alla tider. Denna profetia ska tjäna som varning, men också till att styrka och ge tröst och mod för det troende i den tid då födslovåndorna börjar. Vers 11. Men när man griper er och ställer er inför domstol, så bekymra er icke i förväg för vad ni ska säga. Säg det som givs er i den stunden. Ty det är icke ni som ska tala, utan den helige ande. Den här versen, den är ju inte given som en ursäkt för en lat pastor att inte förbereda sin predikan. Men det är ett löfte till en kristen under förföljelse. Här kommer jag att tänka på min gamle vän Klaus Wagner, som under 10 månaders tid var under förhör 7 dagar i veckan i 10 månader i sträck. Gud gav honom både orden i rätt tid och även nåd och kraft att hålla ut. Så den här versen är inte en ursäkt för att inte förbereda dig till din söndagsskolklass eller din predikan. För när du förbereder dig så är det inte du som arbetar med Guds ord, men det är Guds ord som arbetar med dig. Det är inte spaden som arbetar med mannen, det är mannen som arbetar med spaden. Vers 12 och 13. Den ene brodern ska sända den andre i döden och fadern sitt barn. Barn ska vända sig mot sina föräldrar och sända dem i döden. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till änden, han ska bli frälst. När Jesus i Lukas 14 säger: om någon kommer till mig och icke hatar sin fader och sin moder, sin hustru och sina barn och så vidare, så betyder det inte något annat än att de måste låta Jesus alena vara herre i deras liv. Och det kan mycket väl förenas med att helhjärtat älska dessa som man lika helhjärtat tar avstånd ifrån. Man måste sätta Jesus och endast Jesus först. Det är poänget med Lukas 14:26 följande. Och här i Markus 13, vers 12 och 13, handlar det om icke-troende släktingars brutala reaktion på den helhjärtade trofastheten till Kristus. Detta måste ske, sa Jesus i vers 7. Det hör med till det som Gud har bestämt för denna onda tid. Och det är viktigt för oss att komma ihåg. Gud har absolut kontroll över det som sker. Så har vi kommit till vers 14 i Markus evangeliets 13 kapitel. Verserna 14-20 om händelserna i Judén är ett eget stycke. Någon menar att det talar om Jerusalems förstöring som kom år 70 efter Kristus. Men då blev templet bränt men inte skändat, så som det uttryckligen sägs här. Men både utifrån det Markus skriver och hela Nya testamentets syn både på tempelbyggnaden och det nya templet, så måste vi anta att Jesus här talar om en katastrof som drabbar Kristi församling i den sista tiden. Men jag måste bara helt ärligt säga att här är det detaljer som är fördolda för mig. Och jag känner mig inte heller helt hemma med de olika teologiska förklaringar som försöker beskriva förhållandet till denna text. Därför vill jag här bara läsa textavsnittet 14-23. Det är två saker jag önskar nämna i samband med det textavsnittet. Och det nämner jag här innan vi läser avsnittet. Jag vill du ska lägga märke till det som är så typiskt för vår Herre Jesus. Det är inte att templet blir förstört eller skändat som står i centrum hos honom. Men det svagaste, mödrarnas bittra nöd som ligger honom på hjärtat. Markus 13, 14-23. När ni ser förödelsens styggelse stå där han inte borde stå, den som föreläser detta bör ge akt. Då bör det som är i Judén fly bort till bergen. Den som är på taket bör icke stiga ned och gå in för att hämta något i sitt hus. Och den som är ute på marken bör icke gå hem för att hämta sin mantel. Ve dem som är havande eller ger di i de dagarna. Men be att det icke sker om vintern. Ty de dagarna ska bli en nödens tid så svår att dess like icke har varit sedan skapelsens begynnelse, när Gud skapade världen, ända till nu, och aldrig mer ska komma. Om Herren icke förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst, men för det utvaldas skull, deras som han har utvalt, har han förkortat de dagarna. om någon säger till er, se här är Kristus eller se där är han, tro det icke. Ty mer än en falsk Kristus och mer än en falsk profet skall uppstå, och det ska göra tecken och under för att om möjligt föra det utvalda vilse. Men var ni på er vakt. Jag har i förväg sagt er allt. Det andra jag önskar nämna från det här avsnittet i Markus är Markus sätt att uttrycka det som hos Matteus är återgivet med på helig plats. Markus skriver främst för romerska läsare och de ville fråga sig, vad är det? Därför säger han, stå där han icke borde stå. Den heliga platsen, tempelplatsen, var given som en helig plats på jord för Israel. Markus skriver till romerska läsare med liten kunskap om judisk tro. Den evangeliska församlingen har ingen helig plats. Så kommer vi till vers 24 och avsnittet om Kristi återkomst. Markus 13, 24 till och med 27. Men på den tiden efter denna nöd ska solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna ska falla från himmelen och himlamakterna ska skakas. Då ska man få se människosonen komma i stor makt och härlighet. Då ska han sända ut sina änglar och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens yttersta gräns. Inför allt detta så säger Jesus att de ska hämta en lärdom från fikonträdet. Vers 28 och 29. Hämta en lärdom från fikonträdet. När dess kvist blir mjuk och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta ske, då kan ni veta att han är nära, att han står för dörren. Fikonträdet visar till nationen Israel. Jag är klar över att det finns många som är oeniga i det. Och jag har inte något emot att andra har en annan mening och tror att fikonträdet betyder något annat. Men personligen så tror jag att skriften gör det klart för oss. För trots allt är det nationen Israel som är visaren på Guds klocka. Verserna 30 till och med 32. Sannerligen jag säger er, detta släkte ska icke gå bort förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska icke förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, icke heller sonen, ingen mer än fadern. I syndafloden förgicks hela människosläkten med undantag av några få människor, Noa och hans närmaste. Men ett liknande utplånande av vårt släkte kommer inte att ske igen innan detta händer som Jesus här beskriver. Och vi ska speciellt lägga märke till vad Markus skriver angående tid och stund för denna händelse. Att det vet inte ens änglarna i himmelen, ja, inte ens sonen. Om Jesus är Gud och Gud är allvetande, varför står det då att inte ens sonen vet tid och stund? Markus presenterar Jesus som tjänaren. Och tjänaren vet icke vad hans herre gör. Jesu tjänarskickelse representerar det mest karakteristiska med Jesus som sann människa. Han tog på sig en tjänares skepnad. När han blev människa så begränsade han sig själv för att bli gjord lika oss. Under hans gärning på jorden är tiden för hans återkomst dold även för honom. Han är sann människa. Men han är också sann Gud. Så han visste alltid vad människorna tänkte. Han visste vad som bodde i människan, står det. Och idag, där han sitter på faderns högra sida, är tiden för hans återkomst inte längre dold för honom. Och vi läser från vers 33 till och med 37. Var på er vakt, vaka, ty ni vet icke när tiden är inne. Det är som en man som reser utrikes. När han lämnar sitt hem, överlämnar han förvaltningen åt tjänarna, åt var och en hans särskilda syssla, och portvakten befaller han att vaka. Alltså, vaka, ty ni vet icke när husets herre kommer, om han kommer på kvällen, vid midnattstiden, efter natten eller på morgonen. Låt honom icke finna er sovande när han plötsligt kommer. Vad jag säger till er, säger jag till alla. Vaka. Med denna lärdom från fikonträdet avslutar Markus beskrivningen av Jesu undervisning på Oljeberget. Det är sig själv Jesus tillämpar i denna liknelse, i förhållande till sin återkomst vid tidens slut. Guds folk har ett ansvar sett utifrån det faktum att Jesus kräver att vi avlägger rapport när han återvänder. Han ber oss vaka, bedja och arbeta. Och den instruktionen gäller för dig och mig idag. Jesus fokuserar starkt på att vaka, därför han vet hur svårt du och jag har för att vaka. Och den som tagit sin tillflykt till Jesu blod, fått syndernas förlåtelse och frid med Gud, han väntar inte under ångest och oro, men låter sig tröstas av dessa ord. För han vet att det närmar sig den eviga förlossningen. Till de saliga änglarnas like bliver syndaren upphöjd där, mer än konungen i sitt rike hög och härlig tiggaren är. Där på vänner ej brist ska vara, evigt lovande lammet står, inför tronen en vitklädd skara, som ej någon räkna förmår. Den förlossade arma bruden ska få skåda sin brudgum där, som har skänkt henne bröllopsskruden och som i tron hon älskat här. Men där uppe ska bröllop firas, evigt i himmelens klara sal, där bruden med kronan smyckas bland lovsjungande helgons tal. Därför säger Jesus, vaka, så att du når det målet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.